Välkommen till Slaget efter 12 denna tisdag, är det den 17 december 2019. Året är snart slut. En följetong under hösten har det varit, och egentligen började i våras. Och vi ska fråga oss här i dagens sändning om hur ödet av 11 finländska kvinnor och ett 30-tal barn, deras barn, varav många mycket små barn, har kunnat underminera politiken i det här landet på det sätt som det har gjort. Hur har vi hamnat här? Den frågan ställer jag till Ingemo Lindros som är politisk reporter och kommentator här på Svenska Yle. Välkommen till Slaget.
Tack så mycket.
Och frågan går också till minister Per Stenbeck som har lång erfarenhet av just sådana här frågor i alla möjliga befattningar. Välkommen till Slaget efter 12 du också.
Tack.
Ja, hur hamnade vi här? Vem vill börja?
Ja, det är väl ett tidens tecken att vi har hamnat här. Alltså, det beror på många faktorer. Polariseringen i samhället, det är att sådana här frågor som uppfattas som värdeladdade, och som är det naturligtvis också, så väcker andra till liv som inte det där annars kanske är i rörelse. Och det här blev en fråga som politiserades väldigt snabbt, väldigt tidigt, utan att kanske alla fakta var på bordet. Och sen så kan man säga att paniken spred sig, så att säga. Hur skulle man komma ut ur den här, när man hade gjort det till en fråga större än livet, så att säga. Så att den låg för länge och pyrde, den här frågan, i regeringen. Istället för att regeringen, som var ju ny och lite oprövad, kanske den här kombinationen med det där center-vänster, så då tog den sig inte riktigt all vad man trodde att man skulle kunna lösa den, så att säga, med små medel och kanske på att hålla den borta från den här stora politiska debatten. Och sen exploderade den så småningom så att till sådana proportioner som egentligen den inte alls förtjänar.
Och jag tänker att då är ändå Pekka Haavisto som utrikesminister ju väldigt erfaren som utrikespolitiker, och med all den internationella erfarenhet och i ganska knepiga situationer som han också har varit med som förhandlare och så här. Så det är ju förbluffande att inte han har lyckats sköta den här situationen bättre på utrikesministeriet. Nu vet vi ju inte fortfarande precis vad som har hänt där, men speciellt snyggt har det ju inte sett ut. Och sen så tänker jag att den här frågan är ju ändå inte så ny. Det var nu den blev toppnyheter under den här riktigt senaste tiden. Men redan i somras, någon förra våren, så ställde ju medier frågor kring det här. Att ska vi ta hem de här finländska IS-kvinnorna och deras barn? Så visst hade funnits ändå en del tid. Men det är kanske så här som man säger det som medierepresentant, att tid har funnits. Utrikesministeriet är väl en ganska långsam organisation, och det är inte så där bara som man kan vara så snabb, och det finns allt möjligt som vi kanske inte heller vet, som är uppgifter som man inte får berätta i offentligheten. Mm. Och därför kan vi inte analysera alla bitar.
Nej. Alltså att vi har ett inrikespolitiskt problem att hantera den här frågan, det är ju helt uppenbart. Och nu ska ju det här riksdagen debattera den här interpellationen som oppositionen har ställt. Ska vi börja lite då, för det är ju, vet Gud, nog med problem i det här ärendet utanför landets gränser också. Och om jag nu minns rätt, det här var väl nästan så att det redan var aktuellt i samband eller strax före valet, men den förra regeringen valde att ligga låg till att börja med, och sen blev det väldigt snabbt att den nya regeringen skulle få ta tag i det. Du var inne på det, Per Stenbeck, att det här kom väldigt tidigt i regeringens som formationsfas där, att de var tvungna att ta den här jobbiga frågan och inte gjorde det. Men om vi säger det här, du har varit utrikesminister, Per Stenbeck, du har varit ordförande för Röda Korset både i Finland och internationellt. Alltså, hur skiljer sig det här finländare i nöd utomlands, problematiken, hemtagande, läger och så vidare, hur skiljer sig det från andra fall där vi har behövt få hem finländare?
No, egentligen tror jag inte det finns något exakt parallellfall. Tsunamin var ju ganska klar att vilka skyldigheter Finland hade och man försökte uppfylla dem så snabbt som möjligt och med stora resurser. Sen hade jämförts med det här kidnappningsfallet på Filippinerna. Och det har en liten viss likhet i det man där satte utrikesministeriet stora resurser på att då rädda, få lössläppta två finländare. Men om jag tar ur min, då ska vi säga Röda Kors internationella erfarenheter, så sådana här repatrieringar, om man säger på kalla det så, så är ju inte vanliga i den här småskaligheten som vi nu talar om. Det, för det är verkligen en liten skala det här. Till exempel jag var med om efter invasionen av Kuwait, Iraks invasion av Kuwait. Då skulle vi ta ut många hundratusen hjälparbetare. Gästarbetare menar jag, från Kuwait. Och det var en väldig operation som det där krävde otroliga resurser. Men kunde skötas i alla fall. Och det var då fråga om familjer med barn också och så vidare. Under en ganska konfliktfylld situation. Så att jag vet inte om vi nu riktigt hittar någon bra exempel på hur sånt här ska skötas. Säkert finns det sådana också, men jag kommer inte på något som skulle likna exakt det här. Huvudsaken är det att det här är fråga om ett fall där de humanitära och de politiska synpunkterna friskt blandas på ett sätt som gör det mer komplicerat än det borde vara.
Det som jag har lagt märke till i den här debatten är det att trots att man från inrikesministeriet som ju delar det här ansvaret eller har hand om den här återintegreringen, trots att man säger att vi har i det finländska samhället bra kapacitet att ta emot det här, och då gör man ingen skillnad där på att det är kvinnorna eller barnen, men då det handlar om avradikalisering, då äldre barn och vuxna. Så visserligen finns det inte just nu något avradikaliseringsprogram, men man håller på och startar upp ett på nytt, och det klarnar vilken dag som helst om det får finansiering. Och utöver det så säger man, den som är högst ansvarig vid inrikesministeriet säger att vi har fina nätverk i Finland och myndigheterna är vana att samarbeta och vi kan det här. Det tycker jag att inte ha fått så stor uppmärksamhet i debatten. Det är kanske ingen politiker som har vågat gå ut med det här. Ingen vill ju stå där sen den dag då det eventuellt är någon av de här återvändande som gör sig skyldig till någonting.
Jo, jag kunde fortsätta där och säga att det som kanske de mest förvånar eller kanske till och med oroar är att om det faktiskt skulle stämma att Finland inte som ett välorganiserat samhälle skulle kunna klara av en så här liten mängd av komplicerade fall i och för sig. Och att man inte kunde liksom finna möjligheter att övervaka dem på ett sånt sätt att de då förhindras att utgöra en säkerhetsrisk. Eller att just som du talar om integreringen eller avradikaliseringen, som är en ganska komplicerad fråga som vi vet. Men att inte ett finländskt samhälle, tänk vi har då flera tusen flyktingar här som en del har fått avslag eller som det där har fått uppehållstillstånd som vi inte vet allt för mycket om egentligen. Vi tror att vi vet det, men de kan också komma in i landet med en falsk story och utgöra ett verkligt hot. Så att jag tror nog att säkerhetsriskerna redan finns här, om de finns. Mm. Och inte utgörs av en sån här grupp av 11 kvinnor. Deras män är ju sen en annan sak, men många av dem är ju döda i det här laget och heller sitter stadigt fast i andra sammanhang. Så att jag skulle nog också ta den här kapacitetsfrågan. Vi måste vara beredda i Finland på att sådana här saker kommer att hända också i framtiden. Och de kan hända i väldigt mycket större skala än det här. Vid våra nära gränser och så vidare. Vi kommer ihåg det här när det plötsligt börjar strömma in folk från Ryssland till exempel över gränserna. Yes. Inte visste vi någon om dem och plötsligt var de här. Mm. Och det var ju en överraskande sak. Och sådana här överraskningar kan vi utsättas för när som helst. Så att vi måste vara beredda på också sådana här okonventionella fall och kanske repatrieringar eller vad som helst.
Och det här som operation betraktat komplicerat. Det finns ingen stat på riktigt. Det är kurderna som är en stridande part i ett inbördeskrigsland. Så det är, lite, det är inte så solklart organiserat som när man tar det över från en annan lands myndighet. Det har ju varit en försvårande omständighet kring det här hemförandet. Men du jämförde med andra så här med tsunamin och kidnappningsfallet på Filippinerna här förut. Kan man säga så här, det gemensamma är ju att UN borde få arbeta koncentrerat och utan störande inblandning, och så har ju inte skett här.
Nå, det kan man naturligtvis säga, men nu kräver ju också tjänstemännen politiska direktiv och politisk vägledning och så där vidare. Nu jag förstår ju nog att här kan uppstå en sån här, ska vi säga, spricka eller till och med missförstånd som tydligen har skett nu inom utrikesministeriet. Vi vet ju inte, vi känner inte till allt vad som har skett där bakom kulisserna, men att då försöka liksom skyffla över det här ansvaret bara på tjänstemännen, så är kanske nu inte helt lyckat. Mm. Utan nu måste politikerna lära sig där att ta ansvar, och här kommer vi till den här frågan att varför, som du ställde inledningsvis, hur gick det så här? Mm. Och det gick därför för att politikerna trodde att man skulle kunna fly det här ansvaret, man skulle kunna slippa det här på något sätt genom att dels låta saken slumra, eller då dels genom att skjuta den under mattan, så att säga. Och sen växte trycket så småningom. När tydligen också tjänstemannakåren slog lite bakut då. Vi vet ju inte detaljerna, men det där. Nej. Så att nu kommer vi tillbaka till den här frågan om att ansvarstagandets betydelse i sådana här sammanhang. Och jag tror ju det, och tycker jag många andra har sagt också det, att skulle regeringen i ett tidigare skede, nu gjorde det ju ett beslut, och bra så, ha tagit till sitt ansvar och tagit ett kanske kontroversiellt beslut, om man skulle ha fått fram det i regeringen, så skulle nog Finlands folk ha ställt upp. Alltså. Nu skulle man kunna förklara att det här är en problematisk fråga, men så här gör vi nu och vi försvarar det här och ser hur det går. Och tar en risk här kanske eller något sånt här. Men det här liksom saknades, den här viljan. Mm. Och sen kommer vi till det som jag gärna kommenterar också, vad det här har betydelse för det politiska liksom, dynamiken i framtiden.
Mm. Mm. Jag tänker också tillbaka på hur länge vi har känt till den här situationen och att man borde göra någonting. Och om man tänker några år tillbaka då man har bekämpat den islamiska staten, och Finland har ju också varit med och utbildat irakiska poliser inom det militära och deltagit på det sättet. Där har man klarat av att samarbeta, visst. Men sen säger man då från utrikesministeriets sida, att, och det upprepade också Pekka Haavisto väldigt länge, att det finns inte någon myndighet som är representant för en suverän stat att samarbeta med. Men man har visst samarbete med kurderna i andra frågor. Så där växer lite frågan, hur svårt kan det vara? Mm. Sen det som också är svårt att förstå som medierepresentant, jag tänker att vår kollega Antti Kuronen har flera gånger rest den här samma rutten från Erbil i norra Irak, därifrån man då kan flygas hem till flyktinglägret i Al-Hol, i det här kurdiskontrollerade området av Syrien. Och menar att det inte är en särskilt otrygg väg att färdas. Men ändå så har det tagit så här länge innan utrikesministeriet har en representant på plats. Sen är det förstås en massa ansvarsfrågor, hur man ansvarar för personalens säkerhet och sånt, där det är svårt att säga exakt vad det enskilda tjänstemän ska göra. Men det här är åtminstone så som det ser ut. Och då för några år sedan så skulle det kanske ha tett sig absurt om man skulle ha tänkt sig den här situationen att jihadisterna är tillfångatagna IS-krigare och med familjer då i ett annat läger är tillfångatagna, och där står kurdiska styrkorna och håller vakt, och man försöker förmedla att kom hit och ta hem era medborgare, och ingen gör någonting.
Mm.
Så det här tänker jag är bra också att påminna om hur det såg ut då för några år sedan jämfört med det här läget nu, och hur otroligt långsamt hela det här maskineriet har varit, också i andra EU-länder förstås.
Men kan man säga här då, då blickar jag igen här nu på Per Stenbeck som tidigare utrikesminister, har Alltså det, vi förstår att, att det är smidigast om vi ska ha ett omhändertaget barn, finländskt barn i Frankrike. Då vet vi precis vem vi ska vända oss till. Då finns det de här myndighetskontakterna. Men har, det vill säga det finns olika nivåer, det finns olika valmöjligheter att spela på här. Det vill säga man, vad tror du om den saken? Alltså, hade man kunnat göra om man hade velat betydligt mer mycket tidigare, och har man medvetet valt att se de här hindren?
Jag tror ju bara att man inte hade kommit till någon samlad handlingslinje i ett tidigare skede, utan därför så gjorde man ingenting.
Det är så enkelt.
Det är så enkelt, tror jag, bara det att skulle det ha funnits en samstämmighet inom regeringen och sagt att okej, okay, att vi gör så här och ni får fullmakter att göra det, så skulle det ha hänt någonting säkert. Men det var liksom inte det här. Dessutom ska vi säga att det var en ny regering. Det var ovan att samordna sina åsikter. Den här åsiktsskalan var bred. Det har vi upplevt idag och förstått det. Och det räckte en tid, ganska lång tid, alltså allt för lång tid, innan man kunde krympa den här skalan på olika åsikter och få det fram till ett beslut. Mm. Och nu återstår då frågan att kommer man att stå fast vid det här, att inte det värsta som kan hända är sen att man börjar slira, att ett parti säger att jo, egentligen så skulle vi ha velat göra på ett annat sätt, eller egentligen, för att oppositionen kommer ju nog att göra sitt bästa för att spräcka den här fronten som regeringsfronten som har uppstått, och det kommer vi säkert att uppleva i riksdagen idag att det får underkänt av oppositionen. Vad en regeringen skulle gjort skulle den ha fått underkänt av oppositionen, för att här finns så mycket värdeladdning i den här frågan att för oppositionen är det värt att göra ett allvarligt försök att ifrågasätta till exempel då att det här är för stora säkerhetsrisken till exempel. Det är väl kanske den tema som vi får leva med ganska länge. Och där kommer stå ord mot ord och sen verkligheten får avgöra hur det gick sen.
Mm. Jag tänker att sannfinländarna får ju nog en väldigt stor roll i det här. Det ges också en stor roll, för det här är ju riktigt favoritämne för dem, så att säga. Men det är ju viktigt uttryckligen att följa centerns roll i det här, om det är så att centerpartisterna ännu kommer, som du säger, då, att slira här efter, eftersom de har haft så pass svårt att uttala partiets åsikt i den här frågan. Och där är det också intressant att se att hur uttryckligen centern och sannfinländarna positionerar sig gentemot varann. Och det är ju där som eventuellt då den där svaga länken finns, som också Jussi Halla-aho hela tiden riktar sig åt. Det märker man i den här debatten uttryckligen mot centerpartisterna. Han riktar sig för att han vet att där kan det finnas väljargrupper att ytterligare få.
Just det här är ju risken i vår nuvarande politiska situation att man skevar, eller ska man säga, man tittar för mycket mot sannfinländarna och sen låter sig så att säga. Jag tror att en av orsakerna till att man dröjde med besluten var just det att man insåg att gör man ett ska vi säga ett radikalt snabbt och kanske då delvis underbyggt beslut, så kommer det att öppna för den här sannfinländska attackerna då. Men de kommer ändå. Det som jag tror att man inte riktigt inser att man kan aldrig göra ett beslut som så att säga att sannfinländarna skulle applådera i det här fallet. För de har inget intresse av att hålla med någonting som regeringen åstadkommer. För det illustreras kanske bäst av det faktum att skulle till exempel den här regeringen falla, och nu spekulerar jag lite, skulle den falla av någon orsak, och sen skulle då det där mot förmodan samlingspartiet säga att okej, att vi är beredda att samregera med sannfinländarna för att klara av den här regeringskrisen. Sannfinländarna skulle sannolikt säga nej. Mycket sannolikt. För att de är inte i det skedet då de är intresserade av att ett ansvarstagande. Det kan kanske komma efter några år då man har suttit tillräckligt länge i opposition. Men vi ser att i Sverigedemokraterna har det tagit 20 år nästan för att komma till den här punkten. I Norge tog det 40 år för Framstegspartiet där att komma in i en en liksom en anda att nu kan man tänka sig att ta ansvar. Så att det, vi har inget alternativ egentligen, och det här borde regeringen inse, att det hjälper inte att gå Sannfinnarna till mötes i de här frågorna, för det kommer inte att ge någon genklang överhuvudtaget. Så att det här är en lite krånglig situation.
Och jag tänker också att när de fyra oppositionspartierna presenterade den här interpellationen förra veckan, så var det också så tydligt att de har ju inte sinsemellan heller en gemensam åsikt i den här frågan. Det var tydligt där att Sannfinländarna och Harri Harkimos rörelse nu var av den åsikten att man behöver inte ens nödvändigtvis ta hem de här barnen om det visar sig vara allt för svårt att ta hem dem utan de här kvinnorna. Där skilde sig deras åsikter tydligt från Samlingspartiets och Kristdemokraternas. Så om de här partierna satt i regering, så skulle de ju inte heller ha en gemensam lösning i den här frågan.
Mm. Och det påminner ju på något sätt den otacksamma ur Sannfinländarnas perspektiv, otacksamma, när Timo Soini var utrikesminister och det vällde in en hel del flyktingar över gränserna på något sätt. Att fotfolket hade kanske önskat att han hade satt stopp för det, men det kunde han så att säga inte. Så den här situationen är mycket mer komfortabel för Jussi Halla-aho. Att det är som nu bara sitta och luta tillbaka och leva på de andras gräl.
Sen är det ju bra att minnas att det att om man tar hem barnen är väl oomstridda, tror jag, i stort sett i alla fall, i den finländska opinionen. Men då kommer då kvinnorna att det finns säkert en stark opinion runt om i landet också på finlandssvenskt håll, att vad fanken ska vi ta fram de här kvinnorna? De har ju frivilligt farit dit. Mm. Så de får då frivilligt komma tillbaka på egen bekostnad och så vidare. Vi ska bara komma ihåg att det här är ju inte ett ställningstagande till vad de har gjort eller vad de är skyldiga till eller deras åsikter. Utan det här är praktiskt fråga hur man ska sköta en sån här komplikation som finländska medborgare då har medfört för politiken och förvaltningen. Det är ju inte ett ställningstagande till ISIS och såna här tokerier som de har ställt till med. Människor ställer till med tokerier också i Finland och blir bestraffade för det om man får fast dem och kan bevisa det. Så att det blandas ihop lite, de här skuldfrågorna och de praktiska frågorna också.
Det blir oerhört emotionellt. Ja, alltså om man säger så här, i många finländares ögon så har ju de här kvinnorna gjort ungefär det värsta man kan göra. Man har tagit med sig småbarn eller skaffat småbarn. Man har farit till en terrorstat som vi ser det, vi andra som inte delar den här förtjusningen för islamiska staten. Alltså, egentligen vill vi, och nu säger vi och vi, men alltså, många vill väl begära väldigt mycket av de här kvinnorna. De måste vara väldigt ödmjuka och be väldigt mycket om ursäkt, och helst ska de, så om de har konverterat till islam, ska de konvertera tillbaka till kristendom och verkligen avsvärja sig all. Därför att det krockar så väldigt med våra idéer och det här bilden av den som det är synd om och vi behöver få hjälp att åka hem. Är inte där liksom näringen för den här moraliska upprördheten ligger, eller?
Jag tänker att flera människorättsorganisationer har ju uttalat sig och sagt att det kan inte vara ett straff att lämna någon i landets egna medborgare i sådana här förhållanden. Att de här sakerna får man inte koppla ihop. Och det finns ju inte heller någonting i vår lagstiftning som känner till någonting sånt. Att man skulle bestraffa någon för ett dumt beslut, så att säga.
Men är det inte så lite grann, alltså jag försöker tolka den allmänna känslan här, att man är rädd för att de ska komma för lätt undan, komma hem nu med svansen mellan benen och sen oj, oj, oj och så vidare.
Det ligger nog någonting i det, men man skulle kunna försöka sig, kanske det är lite vågat med en sån parallell, att vi såg här i tidningarna just nu att några tusen unga män tar livet av sig genom droger. Och det där. Vad gör vi då? Är vi inte beredda att rädda livet på dem, alltså, med olika medel, om vi skulle kunna göra det? Men de gör ju en fantastisk dumhet. Egentligen borde de bestraffas och låt dem dö, säger säkert några också. Så att vi har ju hela tiden den här avgöranden att människor som gör felaktiga livsbeslut, ska de straffas för det, eller ska vi försöka liksom då går de till mötes och försöker rädda dem eller hjälpa dem bort från sina det där misstag.
Och jag tänker också att det kunde vara bra att påminna om andra händelser som har varit verkliga trauman i Finland, till exempel skolskjutningarna. Och där har, och så tänker vi att visserligen vi har ett terrordåd i Finland, knivhuggningen i Åbo. Och det är väl i ganska färskt minne ändå. Men om man jämför proportionerna sen till skolskjutningarna och sånt, och hur mycket de här då kvinnorna med eventuellt terroristiska tankegångar, hur otroligt stor roll de får nu i debatten, så kan jag också tycka att här finns en viss skevhet, fast man inte ska jämföra alla typer av händelser. Men om man talar om nationella trauman, så vet jag inte om vi egentligen i Finland ens har ett nationellt trauma i förhållande till terrorism. Och Åbo-händelserna förändrar det här, visst. En känsla av att det kan hända också här hos oss, och att det är på riktigt. Men ändå, jag vet inte hur många till vardags som går omkring och är rädda för terrorbrott hos oss.
Det ironiska i Åbo-fallet var ju också att det var ju inte fråga om en flykting, en politisk flykting eller något, utan det var en emigrant från Marocko, som inte är ett land som dit, där vars medborgare vill ha flyktingstatus eller något sånt. Men vi ska ju också komma ihåg, det är inte det någon ursäkt, men de flesta offren för skolskjutningar missdådarna har ju varit finländare. Och det kan ju, i alla kulturer finns det alltid sådana som det går snett för. Och så att risker löper vi hela tiden. Så att den risk som nu tillkommer med de här 11 kvinnorna, så tror jag inte att det är allt för stor, alltså, helt enkelt. Vi ska inte underskatta den, men jag tycker att vi har instrument som vi kan det där, sköta de frågorna. Och i ett moget samhälle och ett välorganiserat samhälle, så ska man nog kunna, måste man kunna klara av såna här frågor. Och betydligt större frågor också.
Men om jag igen försöker att läsa min tolka samtiden här, som manifesterar sig i insändare och kommentarer till artiklar. Det är väl det här någonstans också då centerns våndor finns, att många känner att jo, vi har inhemska skolskjutare och illgärningsmän av alla möjliga schatteringar. Det har vi förvisso.
Så vi klarar oss på egen hand.
Men att då vill vi inte få in flera, för de man upplever att här finns en valmöjlighet, att vi har nog med våra dårar och våldsverkare. Låt oss inte få hit flera, låt vara nu att det här är finländare som har farit iväg visserligen. Men ändå den här, du var inne på det här, Per Stenbeck, det här med att det är ju centern, och du var också inne på det, Ingemo, att centern har ju på något sätt den här spänningen in i regeringen. Och nu kommer ju det här på levererades lämpligt till interpellationsdebatt. Nu har regeringen bestämt sig för en linje. Ja, barnen får komma. Ingen kan egentligen säga mycket emot den saken. Men helst inte mammorna, om det inte är absolut nödvändigt. Så det är en linje, därför att regeringen säger att det är en linje. Men är det här liksom någonting som, kan man bygga en politik på det sättet?
Det var ju presidentens uttalande, den här frågan var ju ett klassiskt sätt att balansera den här, att dels då beakta den här humanitära aspekten, barnen, och samtidigt då understryka behovet av en strängare terrorlagstiftning. Så att det var klassiskt statsöverhuvuds ställningstagande, om man säger på det viset. Och regeringen lydde ju omedelbart och lovade att det där, i det här ställningstagande då att ta itu med, och det blir justitieministeriet som nu ska då se till att det blir ny lagstiftning då på det här. Det stämmer säkert som presidenten sa att vi är inte riktigt på samma nivå som åtminstone inte på Danmark, som har ju gått väldigt långt i den här bekämpningen via lagstiftningen, men också Sverige har ju skärpt det hela, så att det här är på kommande också som ett resultat av det här. Jag tycker inte att man behöver vara upprörd över det, utan det utvecklingen kräver alla möjliga nya anpassningssätt.
Och det är ju nog viktigt för regeringen att om det är så då att slutresultatet blir att en del av de här kvinnorna kommer hit, att man då samtidigt kan visa upp att nu har vi startat upp ett antiradikaliseringsprojekt, vilket man dumt nog då alltså lade ner här emellan. Det är ju också viktigt att nämna, det hade utomstående finansiering, och det kan man ju också undra att varför det inte hade statlig finansiering då det ändå är fråga om så pass viktiga projekt. Och det här att man kan visa att vi särligen så välkomnas kanske då en del av de här kvinnorna hit, men att vi då samtidigt skärper terrorlagstiftningen, att vi jobbar på det här. Så det är ju viktigt för regeringen att kunna visa upp båda de här bitarna samtidigt.
Och det politiska slutsatsen som jag tycker att man kan dra av det här händelseförloppet är ju det att kanske då regeringen fick nu den ny ombildade regeringen med ny statsminister fick då råg i ryggen i alla fall att man kan komma, att man måste komma till enhälliga beslut om, för att visa utåt att man är en stabiliserande faktor, inte bara på det här området men på många andra områden också, för att den här hela den här utvecklingen som vi såg nu med byte av statsminister och det som föregick det så är ju nog ägnat att försvaga tilltron på demokratin, dess funktionsduglighet. Folk hör ju det misstaget att det är inget misstag, men det är förståeligt att man politik och demokrati sammanblandas. Demokratin är ett system som man borde respektera också om det görs dålig politik. Men när det görs dålig politik eller schablas i politiken som man kan säga att det har skett, så säger man att det är demokratins fel. Och det enda metod jag kan säga eller som jag kan ge är det att regeringen bör visa handlingskraft, för det uppskattas oberoende av, ska vi säga, de konkreta besluten ofta. Om den visar och står fast vid det och inte börjar liksom sen slira igen och som jag använder det uttrycket och säga att egentligen så ville nu inte riktigt göra det här beslutet, och det uppfattas som dålig politik. Så att jag hoppas att, för att vi har ganska få alternativ kvar när det är, som i många andra västeuropeiska länder så är koalitionsmöjligheten allt färre. Och vi ser hur fler länder har bara minoritetsregeringar och vi kanske också slutar där någon dag om inte den här fungerar. Så att det finns inga naturliga självklara alternativ till exempel till den här regeringen nu, fastän någon inbillar sig att vi är långt ifrån ännu en regeringstyp av till exempel norsk typ, att en höger, samlad höger där också populisterna är med.
Innan vi avrundar här i slaget efter 12, när jag var liten så fascinerades av en bild att man kunde spå vädret med en groda i en burk som hade en stege att klättra på. Jag vet inte om jag stött på den i någon barnbok någon gång i tiden. Alltså att vid lågt lufttryck så höll sig grodan ner eller tvärtom, och när det klättrade upp vid lågt sådär. Ni förstår. Vill ni vara här, inte ha grodans roll här i politiken här, hur kommer det gå i den här misstroendeomröstningen?
Regeringen får förtroende, det tror jag rätt så säkert. Jag tror att den här frågan kommer att vara i rubrikerna ännu någon vecka till. Sen så tror jag att det snabbt kommer att skifta igen. Det är ju snabba svängningar av nästa år kanske det strejkar igen eller annat som är första stoff, så att jag tror inte att det här intensiva skedet pågår så hemskt länge till. Och jag tror inte heller att det kommer att vara så väldigt livlig mediebevakning, trots att jag tycker att det skulle finnas skäl sen i fortsättningen att bevaka jättemycket kring den här återintegreringen och allt det som man kan göra kring det.
Det som dessvärre kommer att ske också är att medierna, tycker jag tyvärr, kommer att försöka få tag på de första som återvänder och försöka göra dem till liksom åskådningsobjekt och intervjua dem eller få dem att ångra sig eller ta bort slöjan eller någonting som hänt. Och det kommer att vara en lite obehaglig period och ganska onödig, för att det är ju inte de här enskilda fallen som är liksom det avgörande här, utan det är ju principerna nog som är viktigare här.
Men du tror också att den här, att regeringen kommer att klara den här?
Den kommer att klara det här. När det har blivit en politisk fråga, när oppositionen har gjort den till en, så får man stå sitt kast. Då löses den också med de vanliga politiska spelreglerna. Mm. Regering kontra opposition. Det är inte fakta och det där, ja, de här sakerna som avgör numera i det här skedet. Utan nu är det fråga bara om man stöder eller inte stöder regeringen.
Mm. Och varför har, om vi ska sista frågan då till er, varför har just Centern haft så svårt att komma överens? Varför har det just hamnat hos Centern? Mm.
En sak som man ser i de här opinionsmätningarna är att det konkret rör sig många väljare från Centern till Sannfinländarna, och därför blir det ju extra nervöst för det partiet som har så dåliga opinionssiffror just nu. Mm. Och regeringsansvar som tyngre än från den förra perioden, och eftersom man valde att fortsätta nu. Och dessutom är en rätt så ny ordförande som inte riktigt har hittat kanske sin roll ännu.
Mm. Hålla rent mot Sannfinländarna, stoppa, och därför profilera sig.
Centern
ganska.
Den befinner sig i en grop, opinionsmässig grop, och gräver ivrigt för att komma upp ur den, men risken är ju att de gräver sig djupare bara i den här gropen, och de frenetiskt försöker hitta en återkoppling till sina gamla väljare. Och jag tror ju inte att det är i de här frågorna som det, för de kan aldrig vinna Sannfinländarna i fråga om konservatism till exempel, eller fråga om extremism, om man säger så, utan de måste gå tillbaka till sin gamla regionalpolitiska roll och sina klassiska frågor och visa att de är fortfarande det gamla partiet. Vi behöver ett centerparti också, för att vi ska inte låta Sannfinländarna krossa den breda politiska mitten som man nu håller på att göra. Vi ser att både Socialdemokraterna och Centerpartiet ligger väldigt dåligt till. Så att båda försöker. Men jag tror att den bästa profileringen för båda de här regeringspartierna som nu ligger närmar sig 10% nivån är att hålla samman och visa handlingskraft tillsammans.
Hoppas att den insikten når dem själva också. Det har varit lite si och så med den saken under de gångna veckorna. Jag tackar så mycket minister Per Stenbeck för de här kloka insikterna, och likaså Ingemo Lindros, politisk reporter här på Svenska Yle. Tack för att ni var med i Slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger, och vi hörs nästa år i Slaget efter 12 igen. Ha en fin jul.